Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Det här avsnittet är sponsrat av Estecare. Och Helena, hur ofta får vi frågan hur man egentligen kan få hjälp med gynekologiska problem digitalt? Podden är sponsrad av Estecare, vårt företag där man kan träffa specialister inom kvinnovård via digitala möten. Alltså vart man än befinner sig i landet.
Ja, den frågan får jag ju ofta, både från kollegor och från kvinnor runt omkring mig. Men går det verkligen att få gynhjälp digitalt? Och det är klart att innebär ditt problem att du behöver göra en gynundersökning, då ska man inte söka digitalt. Men det finns väldigt mycket som går att lösa genom att lyssna på kvinnan. Till exempel klimakteriebesvär, PMS, oregelbunden mens, rikliga blödningar, mensvärk, smärta vid samlag. Det finns jättemycket som vi kan hjälpa dig med genom att lyssna på vad du har att berätta och hur det är för dig och hur det har varit under en lång tid tillbaka.
Och när vi började utreda det här så visade det sig att kvinnovården är ju faktiskt väl lämpad för digital vård.
Ja, och det här upptäckte ju jag, för jag började ju jobba digitalt på mitt sjukhus där jag jobbade tidigare. Jag började jobba digitalt där under pandemin och då insåg jag, men oj vad det här är effektivt, hur vi liksom kan ta hand om kvinnor på ett väldigt lätt sätt genom att sortera de patienter som inte behöver en fysisk undersökning, att de då får träffa en läkare digitalt. Mm. Och det sparar ju också plats och tid för de kvinnor som faktiskt behöver en fysisk undersökning att träffa någon på plats. Och det här var ju våran tes från början, att det finns väldigt mycket att göra digitalt. Mm. Och den har ju bara bekräftats av alla de tusentals patienter vi har haft på Estecare.
Och det är ju mycket patienter som har problem med klimakteriet eller mensbesvär, eller för att inte tala om postpartum. Tänk vad skönt att kunna ta ett digitalt amningsrådgivningsmöte med en barnmorska hemma från soffan i ditt hem istället för att behöva resa någonstans för att få exakt samma hjälp egentligen.
Mm. Och jag kan tycka till och med ibland att det är bättre att ta det digitalt än fysiskt av den anledningen att när man träffar någon digitalt, då är det vad kvinnan berättar som spelar någon roll. Det är inte vad jag ser när jag undersöker. För att PMS och klimakteriebesvär, det är ju, vad berättar du för mig? Hur kan jag hjälpa dig? Och inte hur det ser ut vaginalt när jag gör en undersökning.
Mm.
Så att det digitala mötet tvingar liksom fokus på vad kvinnan berättar. Mm. Och det är jätteviktigt. Så ibland kan jag känna till och med att det blir ett bättre möte av att man ses digitalt. För att man har inte det här liksom hela tiden så att nu måste vi göra en gynundersökning. Vi hinner inte prata längre.
Mm. Ja, det är jättebra. Så att det du kan göra är att du kan ladda ner appen Estecare via App Store eller Google Play. Och så kan man enkelt boka ett möte där. Till och med imorgon kan det säkert finnas tid där.
Så vi ses i Estecare-appen. Välkomna!
Hej då!
Hej, välkomna till Gynpodden.
Hej.
Jag heter Helena.
Och jag heter Lydia.
Och vi har jobbat på med Gynpodden ett tag nu. Det är så roligt.
Ja, det är jättekul och jag lär mig helt sjukt mycket.
Ja, bra. Och jag tror att vi får ju mycket meddelanden från folk, kvinnor och män, som just tycker att de lär sig.
Inte så mycket män ändå.
Nej, men en och annan.
Skicka till era män så att de också lyssnar på Gynpodden så att de lär sig. Ja. Och så får de skicka sina frågor på Gynpoddens Instagram.
Ja, och nu är det ju så att dagens ämne är verkligen någonting som män skulle kunna intressera sig för att vi ska nämligen prata om fosterdiagnostik under graviditet.
Mm.
Och dagens gäst är Minna Lundén! Välkommen!
Tack!
Det är så kul att ha dig här. Minna, du är ju min kollega, som väldigt många andra som har varit här poddat.
Det här, vi skulle kunna återanvända intro från alla andra poddar, eller poddavsnitt vi har.
Nej, för du är också min nära vän.
Ja.
Ja, och det är så kul och det är så underbart att ha dig här idag.
Mm.
Och du är också jätteduktig förlossningsläkare och gynekolog lite grann, men mer förlossningsläkare.
Precis.
Och du jobbar på Danderyds sjukhus och specialist några år tillbaka. Och du har ju, är ju faktiskt särskilt intresserad också av ultraljud under graviditet.
Ja, men precis.
Mm. Så nu ska vi prata om det idag.
Mm.
Då kör vi, vi börjar basic. Vad är fosterdiagnostik?
Men fosterdiagnostik är egentligen alla tester och undersökningar som man kan göra under graviditet som ger information om fostret och dens hälsotillstånd.
Mm. Och var får man information om fosterdiagnostik när man är gravid?
Det får man via mödravårdscentralen framförallt. Det ligger liksom i deras uppdrag att informera om vilka typer av fosterdiagnostik som finns och vad man kan få för information. Sen om det är något speciellt, till exempel om man har med sig någon genetisk avvikelse, antingen man själv eller ens partner, eller att det finns någonting i familjen som man vet om, då kan man behöva lite mer specificerad information. Och då brukar man få antingen komma till specialistmödravården på det sjukhus där man tänker sig att man ska föda, eller till och med bli remitterad till klinisk genetik för att få liksom genetisk vägledning och hitta vilken metod eller hur man på bästa sätt ska få fosterdiagnostik.
Just det. Kan du ge något exempel på någon liksom genetisk defekt som man kan ha med sig som man behöver utreda innan?
Ja, men det finns vissa ärftliga sjukdomar där det kan vara viktigt att veta det innan. Till exempel cystisk fibros är ett exempel på en sån.
Vad är det?
Det är en sjukdom som gör att man kan säga att alla små flimmerhår eller all i kroppen fungerar lite dåligt. Så att, framförallt får man problem med lungorna. Man samlar på sig massa slem och får dålig lungfunktion och får ganska mycket infektioner. Och sen kan man ha liksom, försämrad funktion i mag-tarmkanalen och även problem med infertilitet. För att det är liksom processer som finns överallt i kroppen. Och då kan det vara bra att veta innan ett barn föds eller om man vill ta ett beslut att inte fortsätta den graviditeten.
Just det.
Mm. Hur vanligt är det att genetiska sjukdomar överförs från föräldrarna till barnet?
Det är lite svårt att svara på, för det beror lite på hur de nedärvs. Vissa saker så behöver man liksom ett anlag från båda föräldrarna för att det ska bli en sjukdom hos barnet. Men i vissa fall så behövs det bara ett anlag, så det är lite olika. Det går liksom inte riktigt, och det är därför man ofta behöver hjälp av en genetisk rådgivare för att liksom ta reda på okay, hur ser nedärvningsmönstret ut för den här sjukdomen och hur stor risk är det att just ert foster drabbas av det här och hur ska vi ta reda på det?
Mm. Det är så intressant. Det är, alltså, på det här området så händer det ju väldigt mycket. Det pågår ju ganska mycket resonemang och diskussioner kring hur långt man ska gå. För nu kan man ta reda på jättemycket hos fostret.
Mm, verkligen.
Mm. Mm. Då blir det nästan en filosofisk fråga också. Eller en moralisk. Etisk.
Ja. Mm. Men Minna, kan vi inte gå in på vad är de vanligaste undersökningarna som erbjuds?
Ja, men grunden egentligen är det som vi kallar rutinultraljudet, och det erbjuds alla gravida i Sverige. Och det gör man mellan vecka 18-20. Och den undersökningen, det var egentligen till för att från början bara se att fostret hade hjärtaktivitet, hur många foster som man bar och titta hur långt gången graviditeten var. För då kan man liksom lite bättre övervaka graviditeten och undvika att man går för länge i sin graviditet och se, ha ett liksom utgångsvärde för att se hur fostret växer sen. Men sen har fler och fler delar lagts på den här undersökningen, så att man tittar också på hur moderkakan ligger, hur mycket fostervatten det är, men också då en anatomisk liksom genomgång av barnet. för att titta efter avvikelser eller tecken på kromosomrubbningar. Och det är som en lång checklista där man går igenom fostret från verkligen från topp till tå, alla delar. Och den checklistan blir liksom längre och längre ju mer man kommer på att man kan se, ju bättre ultraljudsapparater vi får och ja, men ju mer vi vet.
Mm. Men man tittar ju till exempel på att barnet har en lins, eller hur?
Mm, precis.
Är det sant? Mm.
Ja. Mm. Ja, man ser väldigt mycket.
Men vad gör man med den informationen? Det är inte så att man...
Nej,
och det... avbryter graviditeten för att barnet inte har en lins, eller?
Alltså, det är det man lite... Det är liksom på något sätt det som är hela grunden kring det här med fosterdiagnostik. Mm. Att innan man gör liksom de här undersökningarna så är det viktigt att man själv har tänkt efter och tillsammans med en eventuell partner då. Vad gör vi med svaret?
Mm.
Vad tycker vi är viktigt? Och vad är bra i vår familjesituation?
Mm.
För att de allra flesta får ju bara ett positivt besked att allting vi kan se, det ser bra ut. Mm. Men om man inte får det, och det kan ju vara avvikelser som är ganska små. Allt från att, liksom att man noterar att ett barn har ett extra finger till att man ser väldigt allvarliga missbildningar.
Mm.
Och då kan det ju vara bra att ha funderat innan. Ja, men vad tror vi? Hur hanterar vi den informationen? Och om vi hittar någonting... kommer det göra en stor ge en stor oro resten av graviditeten, så att man lite har förberett sig på och tänker vad man kommer göra med svaret.
Mm. Det är så viktigt, Mina, för det där tror jag är en jättevanlig grej, att man förväntar sig såklart att man inte ska hitta någonting avvikande, och även om man hittar små avvikelser så leder det till enormt mycket oro och man vet inte vad man ska göra med svaret.
Nej, men precis, och det man kan säga om de olika undersökningar som finns också är att de flesta av de undersökningar man gör under graviditeten, de ger inte ett liksom ja eller nej svar, utan mer att man beräknar olika sannolikheter. Hur stor risk är det att det här barnet har någon sjuklighet med sig? Och de saker vi kan göra som verkligen ger ett ja eller nej svar, det är egentligen ett fostervattensprov eller ett moderkaksprov. Men det innebär att man behöver ta liksom ett prov inifrån livmodern, det vill säga att man sticker med en tunn nål in i livmodern, tar prov av fostervatten eller av moderkakan. Och det är egentligen det provet där vi kan verkligen titta på hela liksom, kromosomuppsättningen, allt det barnet har med sig, sin arvsmassa, för att se ja eller nej, finns det en avvikelse här? Mycket av de andra undersökningar vi gör, då får vi pusselbitar, men för att verkligen få det där liksom konkreta svaret, då är det det som vi kallar invasiva, alltså provtagning inne i livmodern. Det är de man måste göra.
Hur går de till?
Ja, man gör det som en ultraljudsundersökning, men man tvättar av magen med sprit och sen så sticker man in en lång, smal, tunn nål samt som man tittar med ultraljud så man inte sticker i barnet och att man vet var man sticker någonstans. Och sen tar man upp då antingen lite fostervatten, ungefär en tesked, alternativt att man sticker in i moderkakan och tar lite celler därifrån. Så att själva liksom, undersökningsprocessen kanske tar 20-30 minuter, inte mer än så. Och sen kan man gå hem efter det.
Och är det förenat med några risker?
Ja, det är förenat med en liten ökad risk för missfall. Det är svårt att säga exakt hur stor den är. Man har liksom traditionellt sagt då att det är ungefär... Ja, 0,5% av de som gör ett moderkaksprov eller ett fostervattenprov som får ett missfall beroende på det här provet. Och det är ju för att det är en liten infektionsrisk med den. För alltid när man liksom sticker in någonting eller tar ett prov någonstans ifrån så finns det en liten infektionsrisk. Men man tror när man har tittat mer på det nu lite i modernare tider så tror man att den här risken är ännu mindre. Men man brukar ändå säga så, ungefär 0,5%. Och det är därför man liksom inte gör det på alla.
Mm, precis.
I vilka fall vill man göra det? Om man vet att man har genetiska sjukdomar kanske?
Precis, då är det liksom vägen att gå. För då kan man verkligen titta på hela arvsmassan, alla kromosomerna som finns i barnets celler.
Mm.
Och det är då man får det här definitiva svaret.
Ja. De allra flesta avvik som uppstår är ju ändå spontan mutationer, eller hur, Mina?
Mm,
alltså att det inte är nedärvt utan att det uppstår i
delningen.
Kan man säga.
Hur tänker man då budskap till kvinnor som är gravida? För det kan ju hända vem som helst.
Mm.
Hur ofta ska man genomföra det här?
I Sverige brukar det funka så att man ofta börjar, om det inte är så att man vet att man har någon genetisk avvikelse i sin familj, eller att man har tidigare fött ett barn som har en kromosomavvikelse, då brukar man också rekommendera att man börjar med ett fostervatten eller moderkaksprov. Men i alla andra fall så är det oftast det rutinultraljudet då i vecka 18-20 som är grunden. Och annars så kan man göra en undersökning som heter KUB, som man gör lite tidigare i graviditeten. Och lite beroende på hur den faller ut så kan man i vissa fall rekommendera att man fortsätter då med ett fostervattensprov.
Vad står KUB för?
Det står för kombinerat ultraljud och biokemi, och det betyder att man gör både en ultraljudsundersökning och tar blodprover, och resultaten av de två lägger man ihop, eller inte man själv utan datorn lägger ihop dem i en formel och räknar ut en sannolikhet för att barnet skulle ha någon kromosomrubbning.
Mm. Och då tittar man inte på alla kromosomer?
Nej, precis. Man tittar på 3 stycken kromosomrubbningar framförallt, och det är de 3 vanligaste.
Mm.
Och man kanske ska förklara, liksom, alltså, grundtanken är att man har 46 kromosomer i alla sina celler, och de innehåller DNA som är liksom vår arvsmassa, och det är instruktionsboken för hur allting ska vara i kroppen.
Mm.
Och ibland då när kromosomerna kommer, hälften från mamma och hälften från pappa, så man får liksom 23 av varje. Och ett foster är egentligen bara massa celldelningar, det blir mer och mer och mer celler så att det byggs ett helt foster. Och någonstans i den här celldelningen så ibland så kan den gå fel, och att det kan bli en extra kromosom eller en för kort kromosom, eller att någon del av kromosomerna liksom blir lite avvikande, och det i sin tur ger då det vi kallar en kromosomavvikelse. Den vanligaste är det som kallas trisomi 21, och det är samma sak som Downs syndrom. Och det betyder att man har 3 stycken kromosomer av den som är nummer 21 istället för 2.
Mm.
Och eftersom det är den vanligaste kromosomavvikelsen, så är det den som man har liksom utarbetat de här metoderna för att hitta. Framförallt den, och sen är det 2 andra såna här trisomier, 13 och 18. Och då är det egentligen man har en extra kromosom av nummer 13 och en extra av nummer 18.
Och hur påverkar då 21, 13 och 18 vardera kroppen?
Det är lite olika där, och det är lite olika hur allvarligt det blir.
Mm.
För att om man tar trisomi 21 Downs syndrom då, så generellt så har de barnen ofta en, liksom, en intellektuell funktionsnedsättning, det vill säga att de kan ha vissa eller har en del svårigheter i sin utveckling.
Mm.
Sen kan de också ha kroppsliga funktionshinder, och då är det vanligt med till exempel hjärtmissbildningar och vissa mag-tarmmissbildningar.
Mm.
Men det kan se väldigt olika ut, och de kan få väldigt olika funktionsnivå. Alltså det är svårt att säga utifrån bara från ett syndrom eller hur många kromosom man har, exakt hur man kommer fungera sen.
Ja, och den utvecklingen i hjärnan, det är i hjärnan överlag. Det är liksom inte något speciellt område i hjärnan som påverkar minnet eller som påverkar...
Nej, liksom. Utan för det här är liksom att då är ju instruktionsboken fel för den här, just den här delen av arvsmassan.
Ja.
Så att det är allting, alla celler
i kroppen... Det är så tidigt, ja, så det blir så
och,
stort.
Ja. Precis, och alla celler i kroppen påverkas av det. De andra 2 trisomierna som man letar efter, de ger ganska kraftiga liksom, funktionsnedsättningar.
Mm.
Och de barnen, där är det i stort sett omöjligt att liksom, få ett normalt fungerande liv.
Mm.
Och många av dem dör ganska tidigt just på grund av sina handikapp.
Mm. Mm. Ja.
Men de är också betydligt ovanligare än Downs syndrom.
Ja. Och med Downs syndrom så kan man ju leva ett någorlunda normalt liv, eller
absolut.
Hur?
Absolut. Ja. Och det är ju jättemånga liksom individer som lever med Downs syndrom och har väldigt välfungerande liv. Men det är ett stort spektra där.
Ja.
Och det är väl svårigheten med all fosterdiagnostik, att alla de här sakerna vi hittar, vissa saker vet vi ganska mycket om och hur det kommer påverka. Men det är svårt att säga just för den individen. Och ju mer vi hittar, desto svårare blir den här liksom rådgivningen. För att vissa saker vi hittar, ibland så kan man leva ett helt fungerande liv med, liksom, utan att det ens märks. Och vissa saker vi hittar, sen hittar man samma sak, men det kan påverka väldigt mycket för den individen.
Mm.
Ja, men den här rådgivningen är svår.
Mm. Men alla erbjuds rutinultraljudet.
Mm.
Och Och kubben kan man göra i alla regioner såklart, men det är vanligare i vissa regioner än andra.
Ja, men precis, och det kan man säga att där ser det lite olika ut i olika regioner när och på vilket sätt man erbjuder det. I Region Stockholm där vi jobbar så erbjuder till alla som är över 35 år och till de som har en stark oro även om man inte är över 35 år.
Mm.
Och i Stockholm så är det ändå relativt många som gör det som inte är då över 35 år.
Mm. Och sen finns det någonting som heter NIPT.
Ja, men precis. Och NIPT är ju egentligen bara ett blodprov.
Och står för?
Non-invasive prenatal testing.
Mm.
Och det bygger på att i mammans blod så finns det små fragment av fostrets blod som cirkulerar runt där. Så att om man tar ett blodprov av mamma så kan man samla ihop det här och titta då på hur barnets kromosomuppsättning ser ut. För att det ligger små, små bitar av det i mammans blod. Så att det är ju ett väldigt bra test.
Och det som är bra är ju bland annat att det är helt icke-invasivt. Så det är ju ingen ökad missfallsrisk. Det finns ingen risk att det blir skadat.
Nej.
Att man skadar graviditeten. För det är ju bara ett prov på mamman.
Men precis. Det kan bara tas då? Alltså vecka, vad sa du?
Det kan man ta från ungefär vecka 10.
Ja, okej. Okay. Och man kan inte ersätta, man vill inte ersätta kubbtestet med NIPT, eller?
Nej, vi är inte riktigt där. Det är en diskussion som pågår. Men det man kan säga att när man ska göra ett NIPT-test så brukar man rekommendera att man har gjort ett ultraljud innan för att se att den graviditet man bär på lever egentligen.
För det är, att det är ett foster och inte två och så vidare.
Precis, så att man får lite grundfakta. Och då diskuterar man lite om det egentligen det här man ska liksom införa istället för kubb. Men som det ser ut just nu så är det ju också lite ekonomiska frågor vem som ska betala för det. För som det ser ut nu så, i alla fall i Region Stockholm, så kan man då göra kubb om man har en stor oro eller är över 35. Och får man en hög risk på kubb, det vill säga en hög risk för en kromosomavvikelse, då får man NIPT betalat från regionen.
Mm.
Om man vill göra ett NIPT i alla fall, då måste man betala för det själv.
Varför är det större risk för kromosomförändringar efter 35?
Det handlar egentligen om att ägganlagen har blivit lite äldre, kan man säga. Så att man ser en ganska tydlig uppgång efter 35 jämfört med tidigare.
Mm. Även om man har fått barn tidigare, är det samma?
Ja, det är samma. Så att det är lite som en cut-off där, att kromosomrubbningarna ökar därefter.
Ja.
Och såklart blir liksom större risk ju äldre man blir.
Ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Den här veckans avsnitt av Gympodden är sponsrad av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Helena, preventivmedel kan ju ha fler fördelar än att bara skydda mot graviditeter. Kan du berätta mer?
Ja, jag brukar alltid fråga om det när jag ger preventivmedelsrådgivning. För att kvinnor som har väldigt riklig mens eller som har mycket mensvägg till exempel kan ju behöva ett preventivmedel som också minskar eller till och med tar bort menstruationerna. Och hur vet man då om man blöder rikligt? För alla vet ju bara hur ens egen menstruation är, så att säga. Och då brukar vi ha som riktmärke att om man blöder 7 dagar eller mer, om man måste gå upp och byta skydd på natten för att man blöder igenom, eller om man blöder så mycket att man behöver byta tampong till exempel varje timme eller använda liksom dubbla skydd dagtid, då blöder man för mycket. Liksom om man blöder med mycket klumpar och koagel. Det är också ett riktmärke på att man blöder för mycket.
Jag tror att det är många kvinnor som blöder för mycket och inte vet om det.
Jag vet att det är många som gör det.
Ja.
Träffar ju dem ofta.
Ja.
Och I alla tider så har ju flickor fått höra att det är så här det är att vara kvinna.
Och det
att,
är det inte
nej,
längre.
Nej, det är faktiskt inte det. Utan vi måste göra mera för att hjälpa kvinnor med sina menstruationer. Om man då kan kombinera preventivmedel med en behandling för riklig mens, så tycker jag att det är otroligt praktiskt.
Ja.
Så det behöver inte vara någonting fel. Alltså att det är någonting som är inte normalt i din kropp, men det är inte bra att blöda rikligt varje månad.
Nej.
Så på mittpreventivmedel.se, då kan man gå in och läsa mer om det här. Man kan också göra menstestet, där du kan få mera information om hur din mens är och vad som kan vara bra för dig.
Mm.
Och sen så tycker jag att man ska boka en tid för rådgivning kring sin mens och prata med någon som verkligen kan det här och inte nöja sig med svaret att det är så här det är att vara kvinna.
Jag tycker att det var en upplysning för mig när vi började podda om gympodden att preventivmedel inte bara används för att inte bli gravid, utan det används också som läkemedel för att hjälpa kvinnor med olika sjukdomar eller tillstånd, eller till exempel om man har problem med väldigt riklig mens.
Mm. Så mittpreventivmedel.se, gå in och gör menstestet och se till att du skaffar dig en riktigt bra menshälsa.
Mm. Tack Bayer.
Tack så mycket. Hej då. Okej, men då har vi pratat om kubb och nipt.
Mm.
Och att man ibland behöver gå vidare med moderkaksprov eller fostervattenprov.
Mm.
Och sen så är det såklart rulen som är kanske då det viktigaste rutinultraljudet. Men ibland behöver man gå vidare efter rutinultraljudet med ytterligare ultraljudsundersökningar. Vad kan man behöva titta efter då?
Senare i graviditeten gör vi framförallt tillväxtultraljud och kontrollerar blodflöde på barnen. Och det gör man för att liksom se hur de växer och utvecklas. Tillväxtultraljud så mäter man huvudet, magen och lårbenet på barnet. Och återigen så hjälper datorn till att räkna ut en fostervikt utifrån det. Och så kan man då fortsätta, så kan man följa den under graviditeten för att se att barnet växer som det ska. Och är det så att man ser att barnet inte riktigt växer som det ska, så kan man titta på blodflöde, framförallt i navelsträngen, men det finns även andra blodflöden man kan titta på i barnets huvud och till livmodern för att få lite mer information. Och det handlar mycket om att man ska, hur vi ska följa graviditet och hur vi ska övervaka dem och hitta den optimala tidpunkten för att föda barn.
Mm. Och de allra flesta kvinnor eller gravida gör ju inte tillväxtultraljud, utan det är ju oftast att man har hittat någonting som, eller antingen att man har någonting med sig i bagaget, till exempel att man har fött ett barn tidigare som har varit tillväxthämmat eller ett väldigt stort barn, eller att man har någon sjukdom som gör att man behöver titta.
Precis.
Eller att man på mödravården, att i den här screeningen när man mäter magen, att man ser att den magen växer lite mera eller lite mindre. Oftast är det ju lite mindre.
Precis.
Hur tillförlitlig är tillväxtultraljuden?
Ja.
Jättesvår fråga.
Ja, nej, men man kan säga att det finns en felmarginal. För det är ju ingen vikt, det är ingen våg. Utan det är ju liksom en skattning utifrån de här tre måtten. Så att man brukar säga att det finns ungefär 5-10% felmarginal. Sen blir det svårare ju större bebisen blir. Liksom, ju längre graviditet man har kommit, och framförallt om man väntar ett stort barn, så är det svårare rent tekniskt att mäta. Så att då kan felmarginalen vara lite större.
Mm.
Men det är den bästa metoden vi har. Så att
vi har inget bättre.
Nej.
Och finns det andra sätt som är lite mindre bra i så fall? Att se hur stor bebisen är?
Nej, det andra som man använder är just att man mäter livmoderns storlek på mödravården. Det gör man ju liksom i ett måttband och följer hur den växer. Okay. Och det är ju liksom mer trubbigt och säger egentligen ingenting om hur stort barnet är där inne. Men mer för att följa om det växer som det ska eller planar av eller accelererar.
Mm. Ska vi säga någonting om riktat ultraljud?
Ja, men det kan vi göra. Riktat ultraljud är också en sak som man ibland gör. Och det är egentligen framförallt om mamma har stått på några speciella läkemedel under graviditeten, så kan man behöva titta lite extra noggrant på till exempel fosterhjärtat eller andra delar hos barnet, när man vet att då mamma har stått på läkemedel som kan påverka utvecklingen av de organen hos barnen. Och då brukar det gå till så att man gör rutinultraljudet hos en läkare istället för en ultraljudsbarnmorska, som då tittar, tar lite extra bilder på de organsystemen och tittar lite noggrannare på dem egentligen för att se att ingenting avviker.
Mm, just det. Så att ibland kan man bli remitterad för riktat ultraljud, och det är ju kanske oftast en säkerhetskontroll.
Ja, men precis. Mm. Precis.
Du som har jobbat lite på fostermedicin, där man får in lite mera specialfallen. Är det några undersökningar där som du tycker att man kan nämna?
Det finns vissa specialundersökningar eller ingrepp igen som man gör under graviditet, som man också kan göra när barnet fortfarande ligger i livmodern. Och man kan väl säga att det vanligaste av de ingreppen, det är att ge blod till barnet när det fortfarande ligger i livmodern. Och det gör man lite på samma sätt som när man gör ett fostervattenprov, att man sticker in en nål via mammas mage in i livmodern, och sen så sticker man in den i navelsträngen och ger barnet som en liten blodtransfusion. Och det kan man behöva göra om man upptäcker att barnet har ett lågt blodvärde när det fortfarande ligger i magen.
Det är så fascinerande. Hur lyckas man med det?
Ja, det är verkligen finlir. Ja. Och det är, man kan säga att det är ett fåtal personer som jobbar just med de här ingreppen. Mm. Barnen kan få ett lågt blodvärde av lite olika anledningar, men en av anledningarna kan vara att mammas antikroppar eller liksom immunförsvar, så att säga, ger sig på bebisens blodkroppar så att de bryts ner.
Mm.
Och då är det här ett sätt att liksom se till att barnet fortsätter utvecklas normalt och ha ett normalt blodvärde under graviditeten.
Hur ofta behöver det göras då?
Det brukar behöva göras med några veckors mellanrum. Det är lite olika beroende på vilken anledning det är till att barnet har ett lågt blodvärde. För ibland kan det få det av infektioner och sådana saker också. Då kan det behövas bara vid ett enstaka tillfälle.
Mm. Men det här som när mammans blodkroppar ger sig på barnets blodkroppar, det är det som kallas immunisering.
Mm, precis. Mm. Och det är väldigt ovanliga tillstånd. Mm. Och därför så görs det här i stort, jag tror bara på universitetssjukhusen i Sverige.
Mm.
I Stockholm är det här på Karolinska sjukhuset som man har en fostermedicinsk enhet där det här görs. Så att det är ganska få personer som håller på med det här.
Men det är ju en anledning till att vi tittar på, när man skrivs in på mödravården så får mamman lämna ett blodprov där man kollar på vad mamman har för blodgrupp och vad bebisen har för blodgrupp.
Mm.
Och då finns ju en faktor. Mina, nu är du dagens gäst.
Ja, du får berätta. Ja, men precis. Det är RH kallas det, eller RH-faktorn. Och för då kan det vara så att har mamma och bebis olika där, så kan det göra att mammas immunförsvar egentligen skulle kunna ge sig på bebisens blodkroppar för att de ser olika ut. Och då ger man egentligen mamma som en vaccination mot det under graviditeten för att det inte ska ske.
Mm. Jag är RH-negativ och mina barn är RH-positiv.
Okay.
Och det är ungefär 15% av Sveriges befolkning som är RH-negativa. Och är man det då som mamma och man får barn med någon, där pappan då är RH-positiv, då kan barnen bli positiva eller negativa. Oftast blir de ju positiva.
Mm.
Och så har det varit i alla fyra fall med mina barn. Och då får jag en spruta i vecka 28-29 någon gång.
Precis.
Och det är för att mitt immunförsvar inte ska ge sig på mina barns blodkroppar.
Men hur hjälper vaccinet till? Alltså hur fungerar det?
Det egentligen blockerar, alltså så att inte mamma utvecklar då antikroppar mot bebisen.
Mm.
För det är som att om man är RH-negativ, då har man ingen liten RH-faktor på sina blodkroppar.
Mm.
Men så har bebisens blodkroppar den här RH-faktorn på sig. Och då reagerar mamma som att, vad är det här för främmande konstigt? Bilda antikroppar mot det som att man, som mot ett virus. Och egentligen så i den graviditeten där det sker, då brukar det inte hända så mycket, utan det brukar vara graviditeterna som kommer efteråt. Att då har mamma de här antikropparna mot RH, så att om det dyker upp ett nytt foster med som är RH-positivt, så ger sig antikropparna på det. Och då kan man då immuniseras och få lågt blodvärde hos bebisen.
Och i vilken vecka sa du att du fick vaccinet?
Det är inte ett vaccin i vanlig mening, utan det är ju en antiimmuniseringsinjektion.
Ja,
kan man säga.
Men ni kallade det för vaccin?
Ja, det är som ett vaccin.
Det funkar lite som ett vaccin.
Jag tror att jag fick det i vecka 28. Eller 28-29
brukar det vara.
Och sen så får man har det liksom inte börjat ske innan vecka 28-29, för det är ganska sent ändå.
Mm. Oftast sker det ju i slutet, alltså i samband med förlossningen. Men det kan ske tidigare också, så därför får man en spruta mitt i graviditeten där, eller runt 28-29, och sen får man också en spruta på BB när man har förlöst.
Och vad händer om man inte får det och antikropparna ger sig på bebisen?
Då, det som kan hända då är att bebisens blodkroppar då bryts ner, och då får bebisen ett lågt blodvärde för att det bryter ner så pass många av de här blodkropparna.
Men hinner det göra det om det sker i samband med förlossningen?
Nej, men det är inför nästa graviditet.
Jaha, ja, ja. Mm. Okay. Men det är det jag menar, att om man inte vet om det här till exempel, och du inte får den här vaccinet då, och så går vi till nästa, och då får man inte den gången förrän vecka 28.
Det är därför man tittar på alla.
Man måste ta graviditeten innan.
Ja. Och alla blod, alltså alla mammor lämnar blodprover. Om man tittar på barnens blodgrupp och mammans blodgrupp.
Och den tekniken, just det att titta på bebisens blodkropp i mammans blod, det är precis samma teknik som man använde för det här NIP-testet. Det var liksom lite så man kom på det. Att då kunde man titta på bebisens blodkropp i mammans blod. Och sen kom man på att men då borde man kunna titta på mer av bebisen. Och då tog man fram en teknik för att titta på hela liksom, DNA och alla kromosomerna på samma sätt.
Intressant där. Förstår du? Ja, alltså jag förstår. Men jag tänker bara, tänk om man, nästa bebis har samma RH-värde som mamman. Ja, då spelar det ingen roll liksom, att hon har fått vaccinet.
Precis. Det spelar ingen roll då. Nej. Utan det är bara för att förebygga om nästa bebis är RH-positiv.
Just det.
Är det någonting mer som du tänker på, Minna, som vi behöver nämna?
Men jag tänker kanske att vi ska nämna lite kring kubbundersökning. För ofta så brukar det vara resultatet på den som kan ställa till lite liksom, frågetecken hos paret. Kubbundersökning var ju det här ultraljudet som man då gör. Det kan man göra i vecka 11-14 egentligen. Då man först tar blodprover och sen så gör man ett ultraljud och tittar på nackspalten på bebisen. För då vet man att nackspalten är lite tjock hos dem som, eller det är i alla fall associerat med kromosomrubbningar. Och det man gör då är att man tar det här svaret på blodproverna och det här ultraljudsmätningen, och sen så återigen in i datorn, in i en formel som räknar ut en sannolikhet för, eller en risk för kromosomrubbning. Och det kan ju vara lite bra att man har funderat på det innan, vad är liksom, vad betyder en hög respektive låg risk för mig? För det man brukar då säga, i alla fall så som det är i Stockholm, så säger man att en hög risk är mer än en på 200. Och då kan man ju fundera lite, vad betyder det? Liksom, ha ett på 200 barn, är det mycket eller lite? Men där har man i alla fall satt gränsen för vad man betecknar liksom skillnad mellan låg och hög risk. Och då är det där risken är högre än en på 200, det är då man rekommenderas att gå vidare med då ett NIP-test. Men det kan ju vara bra att ändå ha liksom förstått att det är egentligen bara en sannolik eller en risksiffra, inte ett ja eller nej där heller.
Nej.
Så att man ändå vet vad det innebär, för det kan vara lite svårt att greppa, tycker jag, och även att förklara för paret vad det faktiskt betyder, att jaha, men vadå en på 202, vad är skillnaden mot en på 200 liksom, så att man ändå har funderat över det innan.
Jättebra, absolut jättebra. Och det är ju risken, bara det att kvinnans ålder ökar i den här formen som man slår in i datan gör ju att man får en mycket högre risk.
Precis.
Så fostret kan ju se, liksom man kan ju få samma beräkning på fostret egentligen, men mammas ålder är högre och då får man en högre risk.
Ja.
Lydia, har du några mer frågor? Funderar du på något
Nej,
annat?
Nej, det här är så himla specifikt för just det här området, så att jag har inte så mycket frågor eftersom jag själv inte har några barn.
Nej, och du har inte funderat så mycket på det än.
Nej, exakt. Men däremot jätteintressant för jättemånga. Och framförallt om man ska få barn eller att man vill bli gravid och sådär och få reda på den här informationen.
Ja, men precis. Mm. Och man ska ju verkligen tänka på att det är ju liksom en barnmorska på mödravården ska kunna svara på de här frågorna. Och det finns ganska mycket bra material, både skriftligt och som man också får muntligt. Så att man sätter sig in i de olika metoderna innan och vet vad man kan förvänta sig. Men framförallt att man liksom funderar igenom innan, vad är viktigt för mig, vad vill jag veta om min graviditet? Och också att man ska komma ihåg att hur mycket vi än tittar och hur liksom snabbt den här utvecklingen än går, så kommer vi aldrig kunna se allt. Man kan aldrig, hur mycket diagnostik man än gör, garantera att ett barn föds friskt. För att de saker vi ser är ju liksom de stora sakerna, och anledningen till att vi vill hitta de sakerna är ju både för att kunna förbereda paret och ge dem ett bra faktaunderlag för att ta beslut om hur de vill göra med den här graviditeten, och för de kvinnor som, eller där man fortsätter graviditeten, att man följer graviditeten på ett bra sätt och ser till att liksom, gör så att de föder på ett sjukhus som har bra kompetens att ta hand om det barn som föds. Mm. Så det handlar mycket om förberedelsen också.
Mm. Mm. Och så ska man komma ihåg att de allra flesta barn föds friska.
Ja, precis. Mm. En del kan ju också undra vad som händer om man får ett liksom negativt besked eller att man hittar någonting på ultraljud. Vad händer då?
Mm.
Och de allra flesta ultraljudsundersökningar görs av ultraljudsbarnmorskor ute på enheterna. Och det man gör då är att man brukar få en ganska snar tid, helst samma dag men i alla fall dagen efter, hos en ultraljudsläkare för att liksom titta, är det verkligen, ser det avvikande ut eller inte? Och sen brukar man oftast då gå vidare eller liksom skickas vidare till en fostermedicinsk enhet där man pratar om den avvikelse man har hittat. Liksom att man får information om vad det innebär. Ofta rekommenderas man att göra utvidgad fosterdiagnostik, det vill säga fostervattenprov eller moderkaksprov för att se om det finns någon kromosomvikelse i bakgrunden. För ibland så kan man hitta en avvikelse där det inte är någon kromosomavvikelse i bakgrunden, men många missbildningar eller avvikelser är ändå associerade med någon kromosomavvikelse. Så därför brukar man gå vidare med ett sånt test för att se hur kromosomerna ser ut. Och på fostermedicin så finns det alltid liksom en kurator så att man kan få ett samtalsstöd, för det är ju en jättesvår situation och att liksom stora frågor. Och många kvinnor väljer fortsätta sina graviditeter och då är det också viktigt att man har ett stöd runt omkring och liksom den här planeringen kring både graviditet och förlossning. Så då brukar man följas av det som vi kallar liksom ett multidisciplinärt team med massa olika personer som ingår som hjälper en längs med graviditeten för att det ska bli så bra som möjligt. Och för många avvikelser finns det också föräldraföreningar som är ganska aktiva där man kan få väldigt mycket information.
Mm. Jättebra. Tusen tack Minna att du har kommit hit och poddat med oss. Jag tack tror att vi ska avrunda där.
Ja.
Och så får vi ju troligtvis tillfälle att podda med dig igen. Ja. Tror jag.
Välkommen tillbaka.
Välkommen tillbaka. Snälla, tack så mycket.
Tack, hej.
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.